Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Isfahan, dagens Iran, 1387. Över hela staden vila tystnaden. Kompakt och skräckinjagande stilla. Inga ljud, inga röster, inga tecken på liv hörs längre längs gatorna. För i dagar har döden regerat här. Och nu är varje levande väsen utraderat av den urskiljningslösa dräpare som tagit hela samhället i besittning. Inte en enda man, inte en kvinna, inte ens barnen har skonats. De som inte har blivit halshuggna har slagits ihjäl. De små har samlats ihop, drivits på vätskrämda fötter ut på de frusna fälten. Där har de radats upp i väntan på sin dödsdom, som kommit i formen av beridna soldater som i en rasande fart galopperat rakt genom klungan och lämnat livlösa, nedtrampade kroppar efter sig. De få som lyckats komma undan har jagats i fatt i gryningen och mött samma brutala öde ute i det snötäckta landskapet. Och nu, i mörkret, är förövarna i färd med att resa monument över sitt blodtörstiga värv, skulpterade av resten av de människor de precis förintat. Skallar, skallar och återskallar, staplade på varandra i meterhöga torn. Ett efter ett blir de färdigställda. 28 stycken, med 1500 huvuden i varje. Facklornas sken lyser upp de makabra dödsspirorna och dansar över de dödas förvridna ansikten. Men också över segrarens. Den man som beordrat den här slakten. Den skoningslöse världserövraren Timur Lenk.
Det här är berättelsen om Timur Lenk. En brutal och strategisk härskare som la 1300-talets Centralasien under sig. Han straffade de som gjorde motstånd med stenhård hand, lämnade otaliga städer i ruiner och blev en av historiens värsta bödlar.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Att sätta skräck i sin fiende på slagfältet är en välbeprövad taktik i krig. Kanske ligger det i sakens natur när den egna överlevnaden står på spel. Men de hårresande torn som byggs på Timur Lenks order sträcker sig långt bortom vedertagna skrämselstrategier. Det är en monstruös maktdemonstration som nog sände kalla kårar längs ryggen på de flesta. Både då och nu. Och när tornens skuggor kastar sig allt längre i den sjunkande solens sken kan Timur Lenk nöjt luta sig tillbaka. Ännu en bit land har han lagt under sig och ännu en motståndare har han krossat. Men imperiebyggaren Timur Lenk är långt ifrån färdig. Han kommer obarmhärtigt plöja vidare på sin väg mot världsherravälde. En väg som ska kantas av miljoner och åter miljoner förlorade människoliv. Men vem är han? Den hänsynslösa krigsherren som ska bli 1300-talets mest framgångsrika erövrare. Ja, någon kungason eller kejsarättling är han inte. Han är en enkel man från en enkel bakgrund. Så hur har någon som han lyckats ta sig hit? Det ska vi försöka bena ut. Och vi börjar med att kliva tillbaka några år. Till en tidpunkt då namnet Timur Lenk ännu inte fått en halv kontinent och darra av fasa. I dagsljus tycks landskapet oändligt. Den vidsträckta blå himlen, bergen med sina snöiga toppar som tornar i fjärran och steppen som breder ut sig mot horisonten. Här i hjärtat av Centralasien har människor levt på samma sätt i årtusenden. Som nomader, nära naturen och i ständig rörelse i takt med årstidernas skiftningar. Timurlenk växer upp vandrandes, eller snarare galopperandes, i sina förfäders tusenåriga fotspår. Han är en del av Barlas-klanen, ett hästdrivande folk som lever på steppen, men som också har en fast bas i staden Kesh, dagens Shahrisabz, i södra Uzbekistan. Fast här på 1300-talet finns landet Uzbekistan inte ännu. Och inte riktigt begreppet länder heller. Nej, här används en helt annan term. Ulus eller kanat. En rest efter det gigantiska rike som bredde ut sig här för lite drygt 150 år sedan. Ett rike som leddes av en legendar, Genghis Khan. Och därefter ärvdes av hans fyra söner.
When Genghis Khan died, the kingdom was divided into four uluses, they were called, they're sort of the land and people, attached to each of his four sons.
Där är Beatrice Forbes-Mans, historiker och författare till boken The Rise and Rule of Tamerlane.
There was one in the west, more or less the western part of the Soviet Union without the republics in the east. One including Iran, one more or less sort of in Mongolia and Central Asia, and one more in China or northern China.
Ja, som ni märker har vi fått internationell förstärkning till det här avsnittet. Helt enkelt för att Timurlenk är en så pass svårfångad historisk gestalt att vi fick leta längre bort än vanligt. Det kanat som Timur kommer från ligger i de centralasiatiska delarna av Genghis gamla välde och heter Chagatai-kanatet.
This was one of the more conservative places and also one of the less centralized. It had quite a few internal troubles.
Ja, de första decennierna av 1300-talet är en stökig tid i Timurs område. Så pass att det splittrats i två delar. Den del som vår huvudperson kallar hemma går under namnet Transoxanien. Det är där vi möter upp honom en kväll år 1363. Och det är ingen slump att timmen är sen. Mörkret behövs för att ro i land det våghalsiga uppdrag Timur och hans kamrater är ute på. De är i full färd och stjäla en flock får. Under spänd tystnad inväntar de signalen från den spejare som ridit i förväg. Så kommer den. Och Timur och hans mannar donar iväg i vild galopp. Att till häst och i mörker fånga in en flock uppskrämda får är ingen enkel manöver. Som snart blir ännu svårare. För plötsligt känner Timur en våldsam smärta i sitt högra knä. Och kort därefter en lika skärande sådan i höger hand. Herden som vaktar fåren har visat sig vara en osedvanligt god bågskytt. Med en pil i knät, en skadad hand och blodet droppande tvingas Timur fly. Och i en värld där endast den starka överlever är det här dåliga nyheter. För den snart 30-åriga Timurlenk är en slags stråtrövare. En legosoldat som slåss för den som för tillfället betalar bäst. Och nu riskerar han att varken kunna rida eller strida. Men Timur har tur. Han överlever. Men skadorna ger honom men för livet. Och något annat. Hans namn.
He's often known, not in the histories, but in literature, as Timuri Lang, meaning Timur the Lame. Tamerlane is the anglicized name. I understand that in Swedish this is Timurlenk, which is the way, for instance, it would be in modern Turkish.
Timur blir känd som Timurlenk, alltså helt enkelt Timur den lame, eller halte. Kanske inte ett namn han själv hade valt om han hade fått bestämma. Och att han stapplar fram genom större delen av livet, det vet vi. Men vi kan inte säga säkert om det är den här nattliga fåräden som är orsaken. Eller om det någonsin ägt rum. Att hitta den sanna bilden av vår huvudperson och de händelser han varit med om är nämligen inte helt lätt. För genom århundradena har många, både vänner och fiender, bidragit med historier om Timurlenk. Något som resulterat i ett färgstarkt myller av berättelser som sträcker sig från korrekta skildringar till välkryddade skrönor och rena myter.
We have both friendly commissioned histories inimical histories and more neutral ones. Though the neutral ones are not so much histories as descriptions. That, and of course, later elaboration in Europe, because he was a very popular figure for both history and drama, and therefore, naturally, the image gets slightly changed, as it did in folklore in the Middle East.
När Timurlenk kommit upp i 30-årsåldern är det inte bara den lätt vaggande gången som gör att folk börjar lägga märke till honom. Han är reslig och stark, med en haka prydd av ett tidigt vitnande skägg. Och så är det blicken. Den intensiva, karismatiska, genomborrande blicken som sägs kunna övertyga vem som helst och göra vad som helst. En förmåga han redan lärt sig att utnyttja till fullo. Och som vid sidan av svärdet och pilbågen ska bli hans allra främsta vapen. Men trots styrkan och utstrålningen har det gått knackigt för vår huvudperson den senaste tiden. Livet som gigarbetande krigare är svårt. Och det är faktiskt hans eget fel att han hamnat i den här pressade situationen. Timur föddes som son till en av Barlas-klanens mäktigaste män. Men ganska nyss fick han för sig att försöka driva ut en ockupationsmakt som här på 1360-talet klampat in på klanens område. Ett djärvt företag som Timur misslyckades med. Och den tabben straffade sig. Istället för att inta sin rättmätiga plats i klanens topp petades Timur ner och tvingas nu leva här i en kringflackande tillvaro i samhällets utkant. Men han är inte ensam. Vid sin sida har han sin hustru, Aljai. Hon verkar vara kvick i tanken och ett troget, stadigt stöd för Timur i tuffa tider. Och stöd, det finner han också i Aljais bror, alltså Timurs svåger, Hussein. Tillsammans bildar Timur och Hussein en ambitiös duo som fortsätter att med våld försöka driva ut de där objudna gästerna ur Transoxanien. Och det är tydligt att Timurlenk är en listig krigare. Vid ett tillfälle inväntar han mörkrets inbrott och tänder sedan eldar runt de soldater han är på väg att anfalla. I lågornas sken framstår hans egna trupper som mycket mäktigare än de egentligen är. En annan gång binder han fast stora grenar efter sina soldaters hästar som river upp enorma dammål när de stormar fram på den torra marken. Också det för att skapa illusionen av en gigantisk armé. Och knepen fungerar. Bit för bit börjar han och Hussein mota ut inkräktarna. Men lika bra går det inte mellan de två vapenbröderna. Det börjar snart gnissla ordentligt i deras nyss så välsmorda stridsmaskineri. Helt och hållet på grund av Husseins inkompetens, om man frågar Timur. Men trots att deras samarbete surnat lyckas man till slut uppnå sitt mål. År 1366 har de drivit ockupanterna på flykt. Transoxanien är deras igen. Men inte ens det kan lappa ihop Timur och Husseins relation. Och när Timurs fru Aljai dör något år senare försvinner det sista kittet mellan stridsherrarna. Varken seger eller sorg för dem närmare varann. Och för Timur är måttet rågat. Det är dåliga nyheter för partnerskapet i allmänhet. Och för Hussein i synnerhet.
Balch, dagens Afghanistan, 1370. Hjärtat bultar i bröstet och luften får knappt plats i lungorna medan Hussein panikslaget bönar för sitt liv. Vilken sekund som helst kommer de hotfulla männen utanför lyckas slå in dörren som skyddar honom. Alla hans motståndare har samlats där ute. Rivaliserande klanledare, blodsfiender och så hans forna vän och allierade, Timurlenk. Hussein vädjar. Om Timur bara låter honom leva så lovar han bot, bättring och lojalitet. Sekunderna går och så hör Hussein Timurs välbekanta stämma genom dörren. Han svär. Han ska inte döda honom. Så bryts dörren upp och Hussein släpas ut. Än en gång upprepar Timur sitt löfte. Han tänker inte döda honom. Men han har heller inga planer på att stoppa någon annan som vill göra det. Sen kliver han åt sidan, lämnar den vädjande Hussein åt den uppretade hop som omger honom. Svärdet höjs och ett ögonblick senare är det över. Husseins kropp faller till marken och Timur Lenk står återigen som segrare.
Ja, Timur tiger still när Hussein mördas. Och det här är varken första eller sista gången han lämnar en tidigare bundsförvant i sticket. Det kan tyckas svekfullt och opolitligt, men det är inte ovanligt. Inte på den här tiden och platsen. Att allianser är flytande är nämligen en del av spelet.
The leader of a tribe is responsible first of all to his tribal followers. He's not going to keep power if he doesn't keep the grazing lands, keep things moving the way they should. Because the tribal leaders were also not secure. They also had rivals. So you have to be on the winning side. Otherwise you're going to lose control of your tribe very likely.
Om en klanledare vill behålla sin makt gäller det helt enkelt att känna var vinden blåser och ställa sig på den vinnande sidan när möjligheten ges. Och Timur, han är en kallhamrad strateg ut i de avkapade fingerspetsarna. Och för varje drag han gör blir han allt mer populär. Skarorna som följer honom växer. Växer gör också det område han styr över. Och med det borde kanske fältet ligga öppet för Timur att, precis som förebilden Genghis, ta nästa steg och plocka upp den ärofyllda härskartiteln Khan. Ja, inte riktigt. För att få kalla sig Khan krävs nämligen direkta blodsband till den stora Genghis själv. Och några sådana har inte Timur. Så han ger den titeln till en ställföreträdare och sätter honom på tronen. Men även om den där Khan-titeln är utom räckhåll kommer Timur inte gå lottlös. Tvärtom. För han kommer lyckas knyta sig till Genghis släktträd med hjälp av en person som han börjat snegla allt mer på. Den döda före detta kompisen Husseins änka. Hon heter Sarai Mulk Khanum och är bedårande vacker. Men skönheten är förmodligen inte det enda som väckt Timurs intresse. Sarai är nämligen en Genghis-ättling i rakt nedstigande led. Och snart tar Timur henne till sin fru. Ett äktenskap som kommer med en eftertraktad bonus.
It gave him the right to the title of Gudigan, which is royal son-in-law. And this is something many tribal people used in becoming rulers in the post-Mongol world.
Ja, giftermålet med Sarai gör att Timur nu kan kalla sig Gurgan, eller svärson till den stora kanen. Det är en mäktig legitimitetsstämpel, men Timur nöjer sig inte med en ny titel. Han lägger också till epitetet Emir, och som Emir Timur Gurgan kliver han nu in i rollen som härskare över hela det forna Chagatai-kanatet. Alltså det område som fram tills nu varit delat i två. I april 1370 cementerar han sin nya ställning genom en kröningsceremoni där en gyllene krona placeras på hans huvud. En krona som med all önskvärd tydlighet förkunnar vem som egentligen bestämmer. För alla förstår att den där ställföreträdaren som sitter på tronen bara är en marionett och att det i själva verket är Timur Lenk som håller i trådarna. Och han håller dem hårt. Det är en imponerande resa han har gjort. För några år sedan var han uträknad. Men nu, 34 år gammal, har han krigat sig tillbaka till toppen och tagit kommando över sina gamla hemtrakter och mer därtill. Och med det är grunden lagd till den dynasti som ska bära Timurs namn. Timurid-imperiet. Många hade säkert lagt upp fötterna en stund, belåtna över en karriärutveckling av det här slaget. Men inte Timur. Det här är bara början på något mycket större. ...1370-talet blir ett årtionde av ivrigt erövrande för Timur. Dagens Afghanistan, Turkmenistan, Kirgizistan och Tadzjikistan tvingas alla ge efter för hans framstormande trupper. Men mitt i segertåget väller sorgen in. För trots att Timurlenk tillbringar större delen av sina dagar till häst med vapen i hand, så har han faktiskt hunnit yngla av sig, både med sina fruar och sina många konkubiner. Och 1376 rycks ett av barnen ifrån honom. En son, den enda född inom äktenskapet. Det är en smärtsam förlust som gör Timur förkrossad.
According to the histories, he was devastated and barely able to function, although he did function. But it is essentially impossible with the sources we have to get any kind of detail about people's feelings. I think we can assume that he was devastated. This was his senior son, not necessarily the eldest, but the one son born of an actual wife, not a concubine, and that gave him greater standing.
Det är svårt att få en verklig glimt av människan Timurlenk, den som såklart finns där bakom krigarrustningen. Men här verkar han skymta förbi som hastigast, i form av en far som sörjer sitt döda barn. För ljudet av trupper som förbereder sig för strid tystnar och byts ut mot Timurs sorgsna klagan. Men tiden läker och de tunga slöjorna lättar. Och när 1380-talet närmar sig börjar den nu 35-årige Timur blicka söderut. För där hägrar det så kallade Ilkhanatet, ett en gång gigantiskt rike som sträckte sig över Iran och Irak hela vägen bort till Turkiet. Men sedan decennier tillbaka har det slitits sönder till en mosaik av små enklaver styrda av lokala ledare. Och att ett splittrat rike är ett sårbart rike vet Timur, som samlar sina styrkor. Det dröjer inte länge förrän stad efter stad tvingas böja sig. För Timurs armé är närmast ostoppbar. I centrum finns de bländande skickliga bågskyttarna, hämtade direkt från den transoxianska steppen. Men de storslagna framgångarna vilar också på något annat. På hästryggen.
Among nomads, sheep and goats were the most important economic resource, but horses were definitely the prestige animal. And you would grow up as a boy, especially if you were in a powerful family, you would grow up on horseback, and you had your bow and arrow with you. You were armed. They also also hunted with bow and arrow on horseback. So the basic skills for cavalry were developed very early in nomad societies.
Hästarna gör att Timurs trupper kan förflytta sig i raketfart, och sändebud kan förmedla information och befallningar över det stora riket med blixtens hastighet. Men snabbheten kommer med ett pris. För hästarna. De må vara prestigefulla, men också en ren och skär förbrukningsvara. De stenhårda ritterna tar knäcken på djuren, och många gånger avverkas flera i rad när viktiga besked snabbt måste fram. Något som märks i landskapet. För Timuridimperiets huvudleder kantas av kadaver. Hästar ridna in i döden. Inte sällan är det Timurlenk själv som galopperar i främsta ledet. För de färdigheter som han eftersöker hos sina soldater behärskar han också själv till fullo. Trots sitt halta ben och sina kapade fingrar kastar han sig rakt in i stridens hetta. Och att han slåss sida vid sida med sina mannar skapar starka lojalitetsband. Något som Timur värderar högt.
He had a personal following which was made up of people, a few Barlas, his own tribe, and various people of other tribes who saw greater possibility for advancement with him than within their own tribe. These were people he had in his following for 10 years before he took power, or some of them certainly. So these are the people he ends up putting largely in power. I would say he chose both for loyalty and for success.
Men armén som dundrar fram över Centralasien är inte bara trogen, effektiv och skicklig. Den är också brutal. De städer som gör motstånd mals ofta ner till grunden med tusentals döda som följd. Och precis som för förebilden Genghis Khan har ryktet om Timurs obarmhärtighet börjat göra erövrandet enklare. För snart börjar allt fler städer lägga ner sina vapen så fort Timur närmar sig, i rädsla för det fasansfulla våld de vet väntar.
The cities that rebelled after having submitted, they got the greatest punishment of all, which was often destruction of buildings and massacre of populations. So it made sense for many cities, especially once his reputation was established. Cities often did give in without a fight or with a very short one. It was a successful tactic, which is why he used it. It also made him a little bit a second Genghis Khan, which did not hurt.
Ge upp eller dö. Det är Timurs budskap. Och de som inte förstår får det extra tydligt förmedlat.
Isfizar, dagens Iran, 1383. De 2000 fångarna leds sakta framåt. De har gjort uppror mot Timur Lenk och vet vilket straff som stundar. Så säkert som dag ska bli natt ska de alla skickas till stupstocken. Men vakterna för dem inte till någon avrättningsplats utan till något mycket värre. Ett torn med en öppning i sidan. En efter en motas de dödsdömda in i utrymmet som blir allt trängre. Axel mot axel, rygg mot rygg, står männen inklämda utan så mycket som en centimeter att röra sig på. Så ser någon hur vakterna kommer bärandes på något. Stenar och murbruk. Och paniken sprider sig. Men ingen kommer ut förbi de beväpnade soldaterna. Sten efter sten läggs framför öppningen och varje glipa muras igen. Snart når inte längre dagens ljus de tillfångatagna männen i tornen. De är inmurade i dödens mörka väntrum. Genom väggen hörs jämrande gråt, hysteriska bankningar och raspet från fingrar som försöker klösa sig fria. Men ingenting hjälper. Från skräckens torn i Isfizar kommer ingen ut.
Ett horribelt skräckmonument. Så kan man bäst beskriva det här mardrömslika murverket, där 2000 människor lämnas åt sin långsamma död. Och de är inte de enda som drabbas av Timur Lenks sadistiska våld. Bara några år senare, år 1387, är vi framme där vi började den här historien. Vid staden Isfahan, belägen mitt i dagens Iran. Det är där 70 000 människor mister livet och där tornen av skallar står som högresta, horribla kvitton på vad som händer med de som försöker försvara sig mot Timur Lenk. Men alla invånare drabbas faktiskt inte av hans grymhet. En utvald grupp får en andra chans på en annan plats. Det porlar av liv. Ur den bördiga jorden, bevattnad av snillrikt konstruerade bäckar och vattendrag, växer allt i överflöd. Vattenmeloner stora som hästhuvuden, söta fikon och druvor går att hitta i de vackra trädgårdarna och i de prunkande parkerna. På de stora fälten vajar kornet och vetet. Den här paradisliknande platsen är pärlan i Timur Lenks imperium, huvudstaden Samarkand. Den är belägen i det som idag är södra Uzbekistan och har funnits länge, men det är Timur Lenk som fått den att blomstra. Hit förs den handplockade gruppen från Isfahan och en rad andra erövrade städer.
Samarkand at the time that he chose it as capital would not have been the richest or most skilled city in the Islamic world. So when he conquered other cities, it made sense to bring back the scholars astronomers, religious scholars, historians, and craftsmen. He's not alone in doing this, of course, but he does it very systematically. It's a sign that he controls the lands from which these people come, and it allowed him to make Samarkand a spectacular city.
Bit för bit slipas ädelstenen Samarkand med hjälp av skickliga hantverkare, religiösa lärda och astronomer. Allt efter Timurs vision. Stan fylls med utsökt kaklade palats som skiftar i blått, rött och guld. I de vackert utsmyckade moskéerna ber stadsborna under ståtliga, välvda kupoler. Det här är en plats värdig islams största förkämpe. För det är nämligen så Timur ser på sig själv. Som en rätt trogen muslim. Guds svärd som utför skaparens arbete på jorden. Men Timurs förhållande till tro och religion kan tyckas motsägelsefullt. För majoriteten av dem han slåss mot är också muslimer. Och att döda sina trosbröder och systrar går på tvärs mot den heliga skriften. Så hur motiverar han det?
Well, first of all, you need to remember that the Muslim powers had never been totally at peace among themselves. So just like the Christian powers, so he's hardly the first Muslim to kill co-religionists. It is true, certainly, that his massacres were exceptionally large. Some of his campaigns, however, were explicitly justified on claims that his opponent was not following the Sharia correctly. So he did occasionally use that.
Ja, Timur är verkligen inte den enda i historien som krigat i religionens namn eller som motiverat sin krigföring genom att hävda att motståndaren inte är tillräckligt rätt trogen. Men han strider också för något mer världsligt, något dyrbart som han gärna skulle få kontroll över. För rakt igenom det magnifika Samarkand löper nämligen en inte helt obetydlig genomfart, Sidenvägen.
The Silk Road was highly important to trade and culturally, and Timur personally was interested in trade. Also, there was a government tax on trade, so it was a source of income. Now, some of Timur's campaigns clearly would have been in part instigated by a desire to control the Silk Road, partly also to control all former Mongol lands and so on.
Utvecklingen i Asien över de senaste århundradena har varit enastående. I de områden som Sidenvägen skär igenom finns några av tidens skarpaste hjärnor som har spottat ur sig tekniska innovationer som krutet, kompassen och pappret. De har alla bidragit till att göra Asien till kunskapens och framstegens kontinent. Annat är det längre västerut, i Europa.
In terms of knowledge and learning, the Middle East I think would be quite definitely ahead at this point, certainly in many areas. There's almost certainly no one European power at this time which could equal the strength of the Timurids.
Den provinciella avkroken Europa lockar inte Timur Lenk. Allt han behöver och vill ha finns ju här, i Asien. Och ju större grepp Timur tar om den blomstrande Sidenvägen, desto mer pengar kan han dra in för att finansiera sin expansionslusta. Och snart ska hans standard vaja över allt fler städer som handelsrutten korsar. När 1390-talet går mot sitt slut har vår huvudperson passerat 50-strecket. Men han tuffar på i samma ursinniga takt som vanligt. Rivaler krossas, mil efter mil avverkas på hästryggen och riket växer. Men hur det enorma området ska styras funderar Timur Lenk inte så mycket på. Nej, tråkigheter som praktisk imperieförvaltning ligger inte så högt på hans prioriteringslista. Han fortsätter snarare på sin inslagna väg, att mata sin krigsmaskin. Hans astrologer har sagt att det inte är någon bra idé. Att stjärnorna och planeterna inte står i linje. Men Timur har viftat bort deras råd. Kanske börjar han ångra det nu. För år 1398 befinner han sig sin vana trogen ute på erövringsstråt. Men den här resan är mördande tuff. Genom trånga bergspass i bitande kyla och virvlande snö färdas hans trupper, ömsom förfrusna, ömsom livrädda, för att störta ner i någon av de bråddjupa raviner de passerar på väg mot stridsplatsen. Som den här gången återfinns längre söderut än tidigare, i det stora Delhi-sultanatet, som breder ut sig över dagens Indien med grannländer. Och där väntar en skräckinjagande motståndare.
Delhi, 17 december 1398. Trummornas taktfasta slag mullrar ut över slagfältet när sultanatets trupper väller fram. Men det är inte de väldrillade krigarna som sprider fasa bland Timurs män, utan den formation som nu avancerar i mitten. Gigantiska, gråa stridsmaskiner som stötvis trumpetar ut sin olycksbådande närvaro. Krigselefanter, täckta med skyddande rustning och svärdförsedda betar, styrda av beväpnade ryttare. Ryktet om deras skräckinjagande storlek och styrka har spridit sig långt över sultanatets gränser, och alla vet vilken fruktansvärd ödeläggelse de kan åstadkomma. Och nu kan Timur för första gången se den imponerande motståndaren med egna ögon. Men till skillnad från sina krigare darrar han inte vid åsynen av de enorma djuren. För han har en plan. Längst bak i leden har han sina egna fyrbenta vapen. Kameler. Men utan någon mänsklig hand som styr. På deras ryggar har Timur istället bundit torra höbalar som nu sätts i brand. Vätskrämda av de uppflammade lågorna skenar kamelerna iväg, rakt mot motståndarsidan. De framstormande, brinnande kreaturen skrämmer livet ur elefanterna som vänder om och flyr i vild panik. Dundrandes rakt över sina egna trupper.
De indiska krigselefanterna har fått soldater och själva i århundraden. Men ingen motståndare är för stor för Timur Lenk. Inte ens de flera ton tunga kolosser han möter i Delhi. Armén slås ner och stan får samma omilda behandling som så många före den. Kanske till och med värre. När Timur och hans trupper packar ihop och sticker hemåt är stan så pulveriserad att det ska dröja över 2 decennier innan den kommer på fötter igen. När 1400-talet tickar igång har Timur Lenk blivit 60 plus. Och nu börjar åren till slut ta ut sin rätt. Den stora fältherren är fortfarande ute och strider, men bärs nu fram över slagfältet i en portabel tron. Men trots att han inte längre är någon vital ungtupp lyckas han hålla fast vid sitt välde, som nu är större än någonsin. Framförallt har det svällt i västlig riktning efter att han snott åt sig allt från Aleppo och Damaskus i dagens Syrien till Georgien, delar av Egypten och Bagdad. Och längst där borta, på gränsen till Europa, finns ännu ett område som Timur nu siktar in sig på. Ett långsmalt, bördigt och taktiskt viktigt stycke land som sträcker sig in i det vi känner som Azerbaijan. Men det är såklart inte bara att galoppera dit och roffa åt sig. Nej, för en formidabel fiende står i vägen, i form av det osmanska riket, som precis som Timur lyckats bygga upp en stark och välorganiserad armé.
They begin as a small state, largely nomad, and then they begin to enroll settled people. And became noted for their organization. They were really outstandingly and in the way they organized their army and the way they fed their army and their supply chains.
På osmanernas tron sitter sultanen Bayezid den första, en framgångsrik härskare känd under sitt smeknamn Blixten Bayezid. Han hotar ständigt att sparka in porten till Europa, något som de västliga makterna börjat irritera sig allt mer på. Men den expansionslystna sultanen har också börjat gå Timur Lenk på nerverna. De två har under flera år ägnat sig åt brevväxling av det mindre kamratliga slaget. Så här kan det låta när Timur fattar pennan.
Du är inget annat än en pissmyra. Ge dig inte på att slåss mot elefanter. De kommer krossa dig under sina fötter. Hur ska en futtig prins som du kunna mäta sig med oss?
Timur har hittills nöjt sig med att penfightas med Bayezid och har hållit sig från att invadera hans osmanska rike. Men 1402 går Timur från hårda ord till hård handling. Han trummar igång sina ryttare och än en gång ska deras snabbhet ge Timur ett oslagbart övertag. När de sätter fart rundar de enkelt den osmanska armén och stormar direkt mot Bayezids ärade Ankara. Där den överrumplade sultanen snart tvingas se sig besegrad. Och enligt vissa väntar nu ytterligare förnedring när Bayezid tas till fånga och slängs in i en bur som Timur glatt släpper med sig hem. Men just det där med buren är förmodligen en något tillspetsad eller kanske till och med rakt av påhittad detalj. Men fånge är han och kommer vara det tills den dag han dör, ungefär ett år senare. Ett trist öde och slut som kastar en neslig skugga över den stora sultanens minne. För Timur Lenk gjorde Bayezid till den första och enda osmanska sultan som tagits till fånga under sin regenttid. I augusti året därpå gör en nu snart 70-årig Timur Lenk åter entré i sin huvudstad Samarkand. Och nu är det en grånande härskare som firas av sina undersåtar när han triumferande tågar genom stans parker och palats. Alla år till häst, korsandes allt från solstekta stepper till snötäckta bergspass, har gjort huden hård som åldrat läder. Synen har blivit suddig och de som äras en audiens instrueras att stå nära så att Timur kan se dem ordentligt. Men hans karisma är intakt och meritlistan förbluffande lång.
His campaigns of course cover, I think I've heard that it's greater than any other person in history, but I won't swear to that. At any rate, he fought near Moscow, he took Delhi, he took parts of eastern Turkestan, he campaigned in western Anatolia, etc. But the region in which he installed governors is much smaller.
Ja, Timur har stridit över en hel kontinent. Kärnriket med det praktfulla Samarkand som huvudstad är inte lika stort, men det är ändå imponerande. Och med Bayezid den första som sin senaste trofé har Timur Lenk fått nya, något oväntade beundrare i Europa. Min fiendes fiende är min vän, brukar det ju heta. Och den devisen verkar många av de västliga kungarna skriva under på. Och flera av dem är snabba med att gratulera Timur till segern över den osmanska sultanen, som de länge känt sig hotade av. Att någon som kallar sig för islams svärd får en bunt grattiskort från den kristna världen kanske svider lite. Men Timur Lenk förstår vikten av att hålla sig väl med de europeiska kungarna. Så när spanjoren Henrik den tredje av Kastilien skickar ett sändebud till Timurs hov så står dörren på vid gavel. Och när den långväga gästen dyker upp välkomnas han med en riktig brakfest.
Samarkand, oktober 1404. Det spanska sändebudet försöker storökt ta in allt han ser. Att välkomnas av ett så här storstilat hov hade han aldrig kunnat föreställa sig, ens i sin vildaste fantasi. Över den pråliga festplatsen, utsökt smyckad med allt från skimrande sidentyg till gnistrande ädelstenar, har nu kvällsmörkret börjat sänka sig. Orkestern har stämt upp till dans och festligheterna dukats fram. Dignande bord med grillat kött från får och häst, ris, grönsaker, frukt, sockerbröd och tårtor. Allt serverat med rikliga mängder djuprött vin. Den som vågar kan smaka av den lokala specialiteten, fermenterad och sötad märmjölk. Ju längre kvällen går, desto livligare blir festen och den uppsluppna världen själv. Att han börjat komma upp i åren hindrar inte honom från att glatt svinga en bägare och njuta av festens alla läckigheter. Sändebudet från Kastiljen skrockar förundrat. Han trodde att den här resan skulle ta honom till en osiviliserad steppkrigares enkla hov. Men han kunde inte ha mer fel. Timur Lenk kan sannoliken ställa till med kalas, värdigt en världshärskare.
Ja, visst kan Timur festa. Vår huvudperson är inte den som spottar i glaset, sin tro till trots. Och när den snart 70-åriga Timur Lenk vaknar upp efter den vilda festen är inget lugnt pensionärsliv han har framför sig. Nej, han har redan planerat sitt nästa drag. Det som ska bli kronan på verket. Namnet Timur Lenk har vid det här laget flugit fram över världen. I nord, syd och väst har han härjat i över 3 decennier. Men det sista väderstrecket, öster, har hittills varit mer förskonat än de andra. Men nu är det slut med det. Det är dags att ta sig an en nygrundad men redan kraftfull motståndare. Ming-dynastin i Kina. För det stora riket i öst har retat upp vår huvudperson genom att förminska honom till en simpel undersåte.
According to Chinese custom, all powers outside China that China dealt with were considered vassals of China. And this was made clear to Timur in a letter that reached him, that, you know, you're the vassal and we are the powerful ruler. Well, not surprisingly, this was not acceptable.
Nej, Timur Lenk vägrar acceptera rollen som en fjuttig vassal till den kinesiska jätten. Och astrologerna har sett goda tecken i skyn. Nu är rätt tid att gå till attack. Men den här gången borde Timur ha vaskat stjärntydarnas råd. Det finns nämligen ett stort problem med den här strapatsen. För när Timurs jättearmé börjar sin långa marsch mot Kina råder bitande vinterkyla.
It was a difficult beginning to the campaign. Northern Transoxiana and the Silk Road, this northern Silk Road, which would have been the one he took. The winters there are severe. It's a continental climate. We know also that the army did suffer significantly from cold on this campaign, and a number of soldiers died.
Att Kung Bore är en skoningslös fiende, det har många stridslystna härskare genom historien tvingats inse den hårda vägen. Och det hela blir knappast bättre av att Timur inte verkar vara i form.
He was not well, his eyelids were drooping, and he was leaning forward, propping himself up. So he was not in good health when he left.
I januari 1405 är första delen av fälttåget avklarat när Timurs styrkor når stan Otrar, knappt 40 mil nordost om Samarkand. Men vägen hit har varit mödosam, insvept i snöstormar och iskalla temperaturer. Och det ilskna vädret fortsätter. Medan den gigantiska armén förbereder sig för att dra vidare in över Ming-dynastins gräns flyttar Timur in i stans palats. Men där inne hörs snart oroande viskningar. För den stora ledaren börjar se allt mer hängig ut. Det verkar vara en förkylning som man försöker råda bot på med en arsenal av tidens hälsokurer. Bland dem finns knepet täcka Timurs mage och bröst med is. Till ingen nutida människas förvåning så hjälper det inte, och snart bryter febern ut. Timur blir sämre, och det dröjer inte länge förrän alla, han själv inkluderad, förstår att slutet är nära. På kvällen den 17 februari kallar den nedbäddade Timur Lenk till sig sina närmaste. Från fotändan av sängen hörs imamens mässande. Timur uppmanar alla att sluta upp bakom den sonson som utsätts till hans efterträdare och slutföra den stundande striden. Senare samma kväll lämnar Timur Lenk jordelivet. Men Timurs sista önskan dör med honom. Det blir aldrig någon invasion av Kina. Utan Timur Lenk som enande kraft faller allt samman och hans ättlingar börjar strida om makten. Och snart knakar hela det stora riket i fogarna.
The news of his death brought on a lengthy struggle for power, for succession. Timur had been very jealous of his own power and had not allowed any of his sons to build up an independent power base. So the sons and grandsons and the various commanders changing sides constantly struggled for about 4 years. And over time, they lost various other bits of territory, notably Iran. And in 1517, the dynasty falls to a combination of the Safavids in Iran and the Uzbeks in Transoxiana. And that is the end of the Timurid dynasty.
Timur Lenk är begraven i sitt älskade Samarkand, i ett storslaget mausoleum som står kvar än idag. Som ett överdådigt minne av den man som krigade sig till ett ofattbart stort imperium. Och i några av de trakter där han drog fram, särskilt i Uzbekistan, är han fortfarande hyllad och ihågkommen som en hjälte och en landsfader. En figur som ärats med allt från ståtliga byggnader till pråliga museer och statyer. Men i resten av världen är dock Timur Lenk idag blott en figur i periferin, en doldis i skuggan av jätten Genghis Khan. Men trots att hans välde gick i graven satte Timur djupa spår på den geopolitiska kartan. Det var hans ättlingar som grundade det mäktiga Mogulriket, ett långlivat imperium som, när det var som störst, täckte nästan hela Indien med omnejd. Det var också Timur Lenks erövringar som försvagade många av de lokala härskarna runt Svarta havet. Något som så småningom bereder plats åt det som ska bli en av vår tids bjässar, dagens Ryssland. Timur Lenk var en storstilad strateg och en fullfjädrad opportunist. Men också gränslöst brutal. Ett karaktärsdrag han plockade fram varje gång han fann det befogat.
I would not have been wanted to be in one of the cities that he conquered. He was absolutely, totally ruthless, while apparently, you know, as I said, as the histories report, being, you know, upset by the death of those close to him. So it was a very carefully chosen use of violence. Totally ruthless when he used it, but not used without a real reason to use it. So he's a rather frightening person. But an impressive one.
Idag uppskattas att svindlande 17 miljoner människor dödades under Timur Lenks framfart. Det är nästan lika många som digerdöden utraderade i Centralasien. Och ungefär 5% av hela världens befolkning när det begav sig. I det ljuset framträder Timur Lenk utan tvekan som en makthungrig, våldslysten erövrare. En lieman utan pardon.
Du har hört P3 Historia av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.